Radioplay.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, SVT:s drift med IS-terroristerna. Mårten Andersson pratar om sina 20 år som komiker.
Han sa rätta för mig, jag heter Gris Nils.
Och Jakob Ökvist på semester med YouTube-familjen.
Now we're gonna take the jelly. Kevin, come here.
Då var vi live, det är fredag kväll. Jag heter Messiah Hallberg, vi sitter i Freak Show-studion. Jakob Ökvist.
Hej.
Du har haft sportlov.
Ja.
Kul. Och sen har vi då en gäst denna vecka. En man som är ute och aktuell med sin 20-årsjubileumsshow som komiker. Mårten Andersson.
Hej kompis.
Hej.
Arr.
Ja.
Arr.
Kompisar.
Ja. Det är så 1999 till 2019 om jag har räknat rätt.
Nej, från 2000 till 2019. Men alla tror att jag har räknat fel.
Ja.
Nu var jag i och för sig, jag drunknade inte i studieskulder direkt. Men det är, år 2000 räknas ju bli en etta då.
Ja, just det.
Så det är 20 år.
Ja, just det.
Men jag börjar 2000.
Ja, bra. Ja. Känns det som att du... För det var ju många som nu när han Dylan i Beverly Hills dog.
Mm.
Så många som sa, fasen, jag börjar bli gammal. Var det någonting som du kände när du förstod att du hade på med allt det här?
Så länge,
20 år?
Ja. Ja, nej men det känner jag. Och det var den ena grejen jag kände, att 20 år, det är enormt lång tid. Och sen också, utan att lyckas då. Men att jag får ha givit upp. Men sen så tänkte jag också att det är ju halva mitt liv. Det var nog det som slog mig. Så det blev mycket såna saker som kickade in i, inte bara att jag är 45 snart. Ja, jag är verkligen så halvvägs till döden lite grann.
Vem tror du är, om du skulle se den 25-årige Mårten som klev upp på en stand-up-scen första gången, eller nu då den 45-årige Mårten, vem är den skönaste snubben av de två?
Ja, men det är ganska enkelt att svara på. Det
vem är det då?
Ja, nej, men det
är 25-åringen.
Ja, det är 25-åringen.
Han var så jävla härlig
kille. Riktigt skön och ödmjuk var han. Men då trodde jag att jag skulle liksom ta över humor-Sverige.
På 2 år eller något?
Ja, men alltså det ryckades jag faktiskt med. Men mer med min klubb Raw än med mig själv. Nej, men jag skulle säga att man lär sig mycket av, det vet ju båda ni som har varit i relationer en lång tid. Jag har ju varit i en relation nu i 3 år och är nybliven pappa och så. Så att jag tycker att jag har utvecklats massor som människa. Och det smittar ju av sig på scenen. Så att jag tror att de som kommer på de här showerna nu när vi åker ut, de kommer få se, skulle jag nog ändå säga, den bästa versionen av mig som komiker.
Kul. Jag var ju den bästa versionen av mig väldigt länge, Jakob, så sände ju du den här podcasten tillsammans med årets bästa manliga komiker.
Ja, det var faktiskt hedersamt att sitta vecka ut och vecka in med Sveriges manligaste komiker.
Ja, inte manligaste, men... Ja.
Årets manligaste komiker.
Ja.
Årets roligaste manliga komiker, ja, precis. 2018.
Precis, det var ett jäkla härligt år. Ja. Nu var jag ju då i förra veckan tvungen att åka och lämna över den här bucklan, den här tallriken, till en ny manligaste komiker. Det blev då Jonathan Unge.
Jaha.
Och det är ju, jag menar, det är en epok mörkt. Som går i graven. Ja, men det finns ju alltid någonting där man måste hänvisa till en tid i imperfekt. Alltså att man säger så här, ja, jag var ju årets manliga komiker 2018 och så där. Ja, det var ju 2022 nu. Att man
så... kom tillbaka till när det var årets manliga komiker eller årets komiker 2001 som i mitt fall. Då börjar det göra ont på riktigt.
När de ska påa. Här har vi årets man, oj, 2001.
Det var inte igår.
Nej, men det var faktiskt en trevlig gala. Fritte Fritzson och Marcus Johansson höll i den. Jag tycker att jag har ju väldigt svårt för mycket socialt samkväm. Och den där galan är ju det upphöjt till 100. Det är ju varenda rookie-komiker, alltså på 100 mils avstånd.
Det blir någon form av overload för dig.
Ja, men det är enormt mycket folk som du måste nicka och göra sådana stand-up-kramar på.
High five.
Ja, men hälften av gångerna så känner man bara så här. Jag står och kramar en total främling här.
Ja.
Alltså en total främling som jag någon gång har nickat åt i källan på Big Ben då, som är en humorklubb här i Stockholm. Alltså det blir väldigt obehagligt. Så jag kände bara efter kanske 5 minuter i den där lokalen på Skalateatern att jag gick rakt ut i en sån nödutgång, rakt ut i luften bara.
Som öppnade en kolabunk. Du behövde någon frihet.
Nej, men för att jag träffade Jonathan Unge precis innan. Han sa, förlåt, har du tagit kokain? Jag sa, nej, vad är det? Nej, du är så jävla speedad. Jag vet inte vad som håller på att hända. Det var för mycket. Så jag bara gick rakt ut.
Syntax error.
Och så gick jag då ut i Stockholmsnatten. Det var ganska kallt. Och så gick jag i en liten park där som ligger runt Skalateatern. Så jag vaggade lite fram och tillbaka i en park och övade då på mitt, jag skulle dela ut ett pris.
Ja, du skulle vara tvungen att gå tillbaka alltså.
Ja, jag skulle tillbaka.
Och den nominerade är. Och den
Nej, men så jag vaggar där, går fram och tillbaka i, och kollar på klockan och ser att tiden börjar närma sig. Och då är det någon som kommer fram och säger, Messiah, ropar de. Då när jag går och vaggar där i parken, då tänker jag, nu är det några fans. Men så vände jag mig, så var det de här då tjejerna från Alla våra ligg.
De hittade mig
alltså vaggandes ensam utan ytterrock i minusgrader i en park.
Sen så det stämmer väl ganska väl överens med deras bild av dig.
Jo, jag vet,
det, är det någonstans vi ska hitta
det med
en
gärningsmannaprofil.
Mannen hade alltså ingen jacka på sig. Det var minus 2 grader. Han vaggade fram och tillbaka.
Ja, nej, det var bara sån, det var sån svår, och så sa jag så här, jag övar på mitt tal. Men så tänkte jag samma stund som jag sa det, att det lät ändå konstigt. Men de var förstående. Det var, de hade förståelse för att...
Ja, men det är klart. Du är en konstnär.
Ja, men så gick jag tillbaka. Och egentligen så hade jag inte velat vara på den där galan kanske. Men jag skulle ändå dela ut pris. Och så hade de sagt då, de som arrangerade kvällen, att TV4 skulle vara där innan och göra en intervju med mig. Alltså årets manliga komiker förra året.
Ja, då fanns det en anledning för ditt varumärke.
Och så skulle, ja, precis. Och så skulle jag få då min skylt, namnskylten med Messiah Hallberg, årets manliga komiker 2018 och allting. Men sen då tidigare samma dag så ställde TV4 in. De sa att vi ska göra ett inslag, helt sant, om Vasaloppet istället. Och jag sa, ja, det är ju inte idag. Det var ju alltså inte alls samma dag. Det var ju 5 dagar innan Vasaloppet. Så säger jag, jaha.
En omprioritering från TV4-ledningen.
Och också från nöje till sport, helt röjligt.
Ja.
Och så säger jag, jaha, är det någon speciell skidstjärna ni har fått tag i? Är det Kalla som ska åka? De bara, nej, vi nöjer oss egentligen med vem som helst som kommer åka Vasaloppet på söndag. Så ja, då googlade jag det. Och det var ju då 65 000 människor de hade att välja på. Som de tyckte var mer
intressanta än.
Ja, men jag fick halta upp där till slut. Och så,
det är, ja, det är en prioriteringsmiss. Men det, får jag bara säga, ja, det är väl också det man inte vill ha här, som du är inne på. Det är att man vill inte vara en före detta.
Nej, just det.
Det är där det spricker. Det är som någon, en kompis med som är modell. Så vad hade hänt extra skrivit om honom? Den före detta modellen.
Ja, det
fast han var fortfarande aktiv. Han bara, är okej med att pensionera mig själv? Eller? För man vill liksom,
att ha FD för i vad som helst.
Är inte bra nu.
Nej. Före detta modell är också bara en omskrivning för att en gång snygg, numera ful.
Just det, ja.
Får inga mer jobb.
Exakt så.
För detta komiker. Komiker får man ju ofta mera. Ska man ge sig på en komiker ska man ju sätta citattecken eller situationstecken på Mårten Andersson. Komiker.
Ja, men det har jag haft en liknande. Jag uppträdde i Kiel. Det var ju någonstans där jag förstod att jag kanske inte kommer nå till de här höjderna. Jag hoppas. Jag uppträdde. Han som öppnade för mig hette Gris Nils.
Det var ditt artistnamn eller bara ett släktnamn?
Han pratade så bred värmländska till. Det gick inte, var omöjligt att förstå vad han sa. Men folk där förstod allt. Jag tänkte, om de
var
här
det
tycker
den
det här
stunden
är kul,
du kände att
det här kommer inte flyga. Då kände jag att både min karriär och mitt sätt kommer inte flyga. Och det gick ju inte så bra heller. Men då stod det just på, i Kiel där på affischerna, Mårten Andersson, och så stod det inom citationstecken stand-up comedy.
Som att det var
riktigt
oklart
vad
jag
höll på med. Men det, de har tittat, är det stand-up det där?
Något i hållet.
Något sånt.
Det rör sig i trakterna av stand-up comedy. Grisnils har man inte hört så mycket om...
Jag vet inte vad han tog vägen, men vi får göra någon Spotify-sökning och se vad man får upp.
Ja, Jakob, jag tänkte bara prata lite grann. Du drar ju på semester.
Yes!
Du tänkte du ska locka in lite ny publik här till Freakshow.
Det är viktigt.
Du dricker lite sangria i din solstol och twittrar lite raljant om vänstern. Det var en tweet som tog fart.
Den drog iväg.
155 retweets, 919 likes. Jag la upp en tweet om min senaste show. 12 likes, 2 retweets.
Ja, det är svårt.
Jag har jobbat ett år... flera år alltså för att få den här uppmärksamheten. Du sitter och några glas sangria i din solstol, twittrar lite raljant. What the fuck, Jakob Öqvist? Hur förklarar du det här?
Vad var tweeten?
Han var lite raljant. Han sa vänstern, jag har lite fel i saker och ting.
Nej, men jag drog några drinkar och blev Ulf Brumberg.
Ja, inte all the way. Never go full Ulf Brumberg.
Nej, men det var nära i alla fall. Nej, men du vet, man liksom lämnar det här landet. Yeah. Man får lite perspektiv.
Du tog en sån drinken Ragnar redan på Arland, eller? Klockan 8.
Med en dulis 08:15 och så det här jävla PK-samhället. Nu får det vara nog.
Yeah.
Nu sätter jag ner foten. Yeah. Om vi ska bottna i det här tweetet som jag slängde ur mig, det var ju också lite att jag såg att det var många kvinnor med invandrarbakgrund som liksom har nästan så här, varför är det bara vi som pratar om det här med hederskultur, hedersproblematik, att unga tjejer idag har föräldrar som styr och ställer vilka de ska gifta sig med, skickar hem, varför ska det bara vara liksom en viss typ av människor som får prata om det här. Mm. Och så störde jag mig, jag lyssnade på lite poddar och blev så här, ja, varför? Mm. Så drog jag tre sangria, så nu sätter jag ner foten, nu har Ökvist, ja, vaknar jag till här. Ja. Och så märkte jag att, oj, shit vad det här tog fart. Och det är ju lätt då att bli liksom... Men, sugen på fler.
Det är väl så här det funkar. Jag menar, jag ger dig 2 år, Ökvist. Sen sitter du i din Volvo och skriker mot en kamera.
Ja, det är inte omöjligt.
På göteborgska. Han pratar inte göteborgska. Nu gör han.
Nej, men det var någon som skrev också, har Jakob Ökvist tagit Hanif Bali starter pack?
Ja, just det.
Att, man liksom, att det finns någon så här, då börjar man med det här tweetet och sen går det bara ut för.
Det jag vill komma till här är att det är väldigt lätt att hamna i läger, och det var väldigt mycket så här, ja, Jakob Ökvist, nu ska han bryta sig ut från, alltså det är ju inte, det var inget jättekontroversiellt här i din tweet.
Nej, men folk läser ju in saker.
Ja, men det är det jag menar. Och man hamnar väldigt snabbt i olika läger.
Ja.
Och det här blir ju väldigt roligt då. SVT är ju någonting som får jäkligt mycket skit i högerkretsar.
Det är inte så populärt.
Ja, precis.
Nej, men det är så här Aron Flam-typer som säger, lägg ner public service.
Spräng bygget på Gärdet.
De har inte anställt mig på 2 år. Spräng det. Det måste bero på att det finns en lutning åt vänster.
Ja.
Därför finns det ett program som heter Svenska Nyheter som är ganska roligt, som leds av Jesper Röndahl. De gör ju ibland grejer som slår lite åt andra håll. Vi kan lyssna. Det här är från januari. Då gjorde de en video om hur Annie Lööf då vek ner sig och ändå röstade för Stefan Löfven.
Just det.
Du har gång på gång sagt att det har varit otänkbart för dig att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Varför ska de tro på dig i framtiden?
Jag ska svara. Keep on dreaming.
Vi ses alla imorgon. Vi ska vänster.
Alltså jag vill samarbeta med Alliansen. Jag vill att vi på måndag bildar regering.
Vänster.
Låt mig vara glasklar på den punkten.
Vi ska vänster.
Liberalerna kommer inte att ingå i en S-led regering.
Svänger du fräng?
Alltså vill man ha en förändring på riktigt, så rösta inte på någon av de här.
Vi har fattat beslut om att trycka gult. Vi har fattat beslut om att trycka gult.
Driver med Annie Lööf och hela den nya då sossestyrda regeringen. Mm. Och det här var ju, delades bland annat av Hanif Bali på Twitter. Och folk blev ju tokiga, så de älskar ju det här. Och det gulliga var att det var så många som sa... Hanif Bali, inte bara är du min favoritpolitiker, inte bara är du min favoritkille med utländsk påbrå, du är även min favoritvideo-DJ. Alltså de trodde att Hanif Bali hade suttit och klippt ihop det här själv.
På kammaren.
Vilken sån gullig tanke att man tänker att han skulle sitta och göra det. Och sen då läckte den här twittertråden att det var SVT, alltså djävulens satans stalinistiska påfund, som hade gjort den här videon. Och då var det som att man kunde höra hela vägen hem till mig hur det bara brann i huvudet på dem. Så, det här är nu...
Grisnilsarna vaknade till i folkhemmet.
De fick inte ihop det. De kunde inte förstå hur en sån stalinistisk propagandamaskin som SVT ändå är kunde producera någonting sånt här som slog då mot.
Från ett annat håll.
Ja, slog från ett annat håll. Och det här aktualiseras då ytterligare i veckan när Svenska Nyheter igen, mycket i det programmet, gjorde en drift då med IS-svenskarna som nu vill återvända. De är lite...
IS-terroristerna.
Ja, förlåt. Just det, det är viktigt.
Du skönmålar här.
Ja, just det.
Du är PK-media.
Ja, det är så lätt.
Och våra nya lyssnare gillar inte det du sa.
Nej, förlåt. IS, vad ska man säga?
Terrorister.
IS-terrorister.
De terroriserar folk.
Ja, det gör de. Det gör definitivt. Ja. Många av dem åkte ju ner bara, som jag förstår det, för att baka pizza och sådär. Alltså, många av de här svenskarna säger nu att det var inte jag.
Till de som andra som krigade, så stod de och lagade pizza.
Maten är klar!
När du, 10 minuter!
Ja, men de hävdar då att jag var inte en sån här ondskefull IS-terrorist.
Nej, jag åkte ner för att vara kurator eller ambulansförare. Ja,
till exempel hade någon kille hört från Angered att det var lärarbrist där nere.
Jag drar ner,
för det är svårt att få...
Det är klart de behöver lärare.
Ja, ja, och då drev de då med IS-svenskarna i en video som lades upp här.
Du vet, Sverige skulle falla för islam. Du vet, Sverige skulle falla för Allah. Men det gick snett, så alla, nu drar vi hem till Sverige. Jalla, jalla.
Jag växte upp i Angered och tillvaron var hård. Wifi och ingen fritidsgård. Min polare Kristoffer, han joinade NMR.
Själv jag ville bli en fucking IS-resenär.
Min mamma sa Mohammed, du måste integreras. Jag svarade mamma, jag vill hellre fucking explodera. Jag ringde Gustav Fridolin och krävde gärna cash. Ge mig ett kulturbidrag för jag ska till Daesh. Jag åkte ner till Syria för att göra kaos. Byggade Abu Bakr al-Baghdadi in the house. Men det var inga roligt, nu ångrar jag mig mamma. Skicka mat och rena underkläder med detsamma.
Men
Ja. Återigen då SVT. SVT, vad är det som alltså händer?
Oj. Intressant är det ju.
Ja, det är det ju. Men det är ju då olika reaktioner på det här. En hel del människor har, de har ju fått bort det från Instagram nu, för att väldigt många människor som tycker att det här då sammankopplar IS-terroristerna med den fredliga religionen islam.
Just det.
Jag tycker det är en ganska uppenbar drift med just terrorister. Ja, Daesh. Alltså, men det är ju då, så att de har anmält det så mycket att det har försvunnit från Instagram. Det ligger kvar på Facebook och YouTube. Och det är olika läger. Vissa andra människor, tidigare högermänniskor då, de är ju uppspelta. Vissa säger, en kille som heter Kenneth säger, bästa SVT-minuten på 30 år, tycker han. Han har sån där grön pistol på sin Twitter-profil. Det är ofta ett tecken på att man tycker att det har gått lite långt. Att man hotar med vapen redan i sin Twitter-bio.
Profilbild. Ja.
Bästa minuten. Det har ändå sänts rätt mycket på SVT de sista 30
åren. Var det 30 år sedan Palme sköts?
Det var hans allra bästa minut.
Det måste vara det han hänvisar till.
Fan, vad mörkt.
Folk säger då, en tjej som heter Sofie säger, blir mäkta förvånad och impad över SVT. För första gången jag kan minnas. Grattis SVT. Skitkul att se påföljande PK-kommentarer. Ha 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 ha. Äntligen något upplyftande i mörkret. Sofie tycker det här var kanon också. Jimmy Andersson säger, sjukt bra klipp. Så satans bra alltså.
Ja, då är det bra.
Ja, det är riktigt bra. Och jag får två tankar när jag läser kommentarerna. För det första att det är väldigt sorgligt att läsa kommentarer, för man vill aldrig se vad folk
tänker. Man ska aldrig läsa kommentarer någonsin.
Nej, generellt sett inte. Det är gulligt hur de till höger sitter och tänker. Alltså att de har längtat så mycket efter att någon ska driva med muslimer. Mm. Alltså att det är liksom, de får liksom erektion bara vid tanken på att någon, för det är det de säger, det är ingen som vågar driva, ni kan håna Jesus men ni kan inte ge er på profeten liksom. Det är, så bara att man nämner dem så får, det är det bästa någonsin som SVT har visat, det är det bästa minuten. De är gulliga. Sen också de här då som tillhör religionen islam, som säger att det här är oförlåtligt. Alltså det här är katastrof. Det här är många, det är någon som säger, ni borde tänka på vad ni lägger upp. Nu har ni sårat miljontals muslimer genom att sprida sån propaganda om islam.
Men det är ju inte, alltså, nu såg jag klippet precis när du visade det här för första gången. Men det är ju inte en parodi på islam.
Nej,
det är ju en parodi
inte
på IS, som ju är en terrororganisation. Och där de själva har gått ut mängder av gånger redan sedan liksom 9-11 och massa annat, har sagt att liksom, det finns så många muslimer som tar avstånd från all form av terrorism.
Såklart.
Så att jag fattar inte riktigt den.
Men det är ju någonstans lite där. Kan vi dra en lans för Mårten Andersson då liksom, som har envist hävdat att det bästa är om att man kan skämta helt och hållet transparent om allt, alltid. Mm. För då hamnar du inte i det här läger liksom, vad går över gränsen, får man skämta om det där, eller ska vi dra gränsen här? Nej, men då drar vi lite längre ner. Ja, men okej, religion var lite jobbig, pedofili var lite, alltså, man hamnar alltid i det här liksom återvändsgränsdragningen.
Ja. Ja, men då skriver någon människa som jag tror då tillber en viss gud. Driva med IS? Ja, tack. Folk kan gärna göra det, men inte att nämna islam eller vår Guds namn. Där brister respekten. Vi får aldrig nämna profetens namn. Och jag kan tycka så här, om jag skulle vara... Det här är ju en annan liknelse, en annan jämförelse. Men till exempel, ibland får folk för sig, i och med att jag spelade en karaktär som en stekare väldigt länge. Om jag är ute i en liten ort så kommer någon fram fortfarande och säger så här, du ska väl dricka helrör ikväll? Då tänker jag, nej du grabben, jag gillar inte helrör, jag gillar inte kampanj, jag ska ha en bärs, ge mig en bärs, för jag vill motverka bilden,
stereotypen.
Ganska många som är inne och kommenterar SVTs humorklipp, som jag tror tillber en viss gud,
spelar fel folk i händerna här.
Jag tror inte det bästa är att hota att de ska våldta alla horor, till exempel. Jag vet inte om det är det bästa argumentet för att inte...
För att få respekt för sin religion.
Nej.
Nej,
det är fredens religion. Era horor jag ska knulla er! Jag vet inte om det är den bästa... Alltså, det kanske finns,
det finns olika mediciner.
Ja, det finns olika mediciner.
Ja.
Jag tänker att om jag hade iklätt mig rollen som en fredsälskande religiös person, så hade jag kanske valt andra ord än vad många av de här gör. Nu kanske det är barn som är tycker. Det kanske är samma människor som även hänger på så här Jockey Boys kommentatorsfält. Jag har ingen aning.
Det ligger väl i tiden också. Det var väl något avsnitt när, jag tror det var Alex Schulman och... Samir Badran-bråket som ni tog upp, väldigt, väldigt roligt avsnitt för övrigt, där ju också folk gick in och skrev och ville ha någon slags respekt, och så gick in och skrev att Alex Schulman var vidrig och ful och allt vad det var, men att man ska säga, du borde visa respekt, din vidrig, äckliga jävel.
Ja, det är en märklig take på det, och jag tänker också att visst kan man ha åsikten att ingen får nämna ens gud eller religion, fast vi lever ju ändå i Sverige, världens mest sekulära land. Här är det ju faktiskt otroligt viktigt att vi får skoja om allt, driva om allt, även religion.
Tanken, ja.
Ja, det finns ju andra länder där så att säga religionen är mycket mer styrande. Jag vet inte hur stand-up-scenen är i Saudiarabien, men min fördom säger...
Du får inte vara fördomsfull för i överkant här.
Nej, jag försöker balansera båda sidor, men jag tänker att Saudiarabiens ledande ståuppare ändå har vissa ämnen som han håller sig ifrån.
Om man tänker fördomsfullt att häcklarna sitter med stenar.
Men det är bara intressant från båda håll. Högern superpeppad, religiösa människor väldigt arga. Och det här kanske någonstans ändå landar i att Aron Flam har rätt. Det är en mening jag aldrig trodde jag skulle säga, men det kanske är så att Aron ändå har rätt. Det här kanske är det som framförallt då borde tala för public service nedläggning, att det är omöjligt för SVT att göra rätt. Skämtar de om högern så är det bara vänsterpropaganda. Skämtar de om vänstern så är det högerpropaganda. Det är liksom, antingen så måste då SVT lägga ner, eller så måste alla vuxna människor i Sverige försöka inse att världen är komplex. Ibland håller man med om saker, ibland håller man inte med om saker. Men det är så livet är, och en TV-kanal kan inte göra någonting annat än att försöka skildra det. Apropå IS-terrorister och hedersrelaterat våld, vad tänkte du prata om, Jakob?
Ja, men det är lite... Nej, det är inte i de tassemarkerna.
Nej.
Men det handlar om vår samtid.
Aha, ja, men då är det ju hand i handske, då är det ju en smidig övergång.
Det är det verkligen. Ja. Jag ska börja med att köra upp ett litet klipp här från min telefon. Vi ska se om ni känner till vad det här är för något, om ni känner till det här fenomenet.
I Malta.
Jag är i London. Det är en ny dag på Gotland.
Oj.
Nu är vi i Malaysia.
Det är någon som reser mycket. Det är några delfiner där.
Ja, det här...
Vem är det som reser så mycket?
Har du några gissningar?
Nej, det är ingen flygskam i den kroppen.
Nej, det kan man inte säga. De är överallt.
Ja, överallt. Nej, jag kan inte så mycket om...
Andersson?
Det låter ju, det var ju flera gånger så det lät som en hel familj,
ja,
som sa hej hej tillsammans.
Du är på rätt spår. Det är The Swedish Family.
Mm-hmm.
Jaha.
Nej, jag vet ingenting.
Men vi går inte igång på det här.
Nej.
Det är alltså det här var då ett år som vloggande familj-klippet som har 291 000 visningar just nu. Det är en YouTube-familj.
Ja.
Som visar, filmar allt som händer i deras liv.
Spännande.
Från resor till de äter frukost, till nattning, badhus. Inget är för litet för ett filmögonblick.
Nej, ganska
mycket. Som hela världen.
Ja, precis. Ganska mycket resande, just det där du spelade upp. Det är någon slags...
Jag tror ju då att de har fått olika sponsorer som ska fylla ut så att det blir lite roligare klipp.
Ja, för det var ju väldigt lite nattning där och väldigt mycket delfinbad.
Jag känner att mitt liv med mina barn är väldigt få delfiner och sköldpaddor i Malaysia.
Yeah.
Det känns som väldigt mycket samtid. Så här, förr var det kärnfamilj, nu är det YouTube-familj.
Ja,
det här, alltså det är ju alltså utan att ha sett det här, de filmar alltså allt typ. Ja.
De har alltså då 139 000 prenumeranter, och jag har ju inte sett det här, men grejen var att jag sprang på en sån här familj på min semester i Teneriffa.
Alltså en riktig YouTube-familj?
Ja.
Okej.
Okay. Eller jag frågade dem inte, de var britter. Men mamman och pappan hade varsin selfie stick. Som de hela tiden var de igång med någon form av filminspelning.
Ja.
Med sina tre brittiska barn. Och jag kan säga att det var som att vara på en filminspelning. Man var liksom, var jag än var så kunde jag inte låta bli att se liksom. Nu var det någon så här...
Du stod och tog buffé så kommer en selfie stick bakifrån.
Now we're gonna take the jelly. Kevin, Kevin, come here. Take the jelly.
Yeah.
Och så var man liksom så här, ska jag gå ur bild här nu? Har jag hamnat i jag kan inte vara med i en film som är deras liksom, the British families.
Just det.
Vloggande. Och du vet, det var också det var, när barnen hoppade så sa pappan, do it again, I didn't get that last one. Så de fick liksom, barnen fick alltid liksom vara, det var liksom fel hopp och de dök med så här GoPro-kameror. Så fick barnen hoppa ner, för då behövde man en klippbild till att från att de hoppade uppifrån till att de sjök ner. Och jag blev bara matt av att se det här. Det var liksom, jag blev stressad av att vara på en filminspelning av The British Family.
Och spontant sett så känns det ju kanske inte superbra för barnen att höra att man hoppar fel. Alltså att det här var inte, att livet är regisserat så tidigt, tänker jag inte så bra. Det är som man tänker, Gunilla Perssons dotter tror jag är fucked for life möjligtvis efter den här upplevelsen som hon har tvingats genomgå av Gunilla Persson då i Hollywood.
Det är kul om hon kommer med en tatuering FFL.
Jag tror inte så jag menar. Jag tror inte att hon blir kriminell.
Som nybliven pappa så måste jag säga att det låter helt tragiskt. Fruktansvärt låter det.
Ja, men det var alltså jag, det där... de har säkert fått den där resan ner till Teneriffa sponsrad. Det var filmades i frukostbuffén. Det var någon ice cream challenge de hade vid de här, man hämtade glass.
Mm.
Då skulle de klara färdig. Come on Kevin! Vanessa! Ready, steady, go! Och jag bara, vad fan är det som händer nu? Ja, det var någon glassätartävling där vid någon pingisbord. Och så stod de och tryckte i sig. Okej, okay, come on! Yeah! Och så klipp. Och sen var det så här, iväg till nästa liksom set. Så här, nästa scen. Men alltså, så hela deras liv är ju liksom bara olika scener där mamma och pappa... Så här, ta om den där när du knöt skorna, ta om den där när du gjorde läxor, ta om den där när du blev arg och skrek på mamma. Det var lite roligt. Det var helt sinnesrubbat.
Förstår när de växer upp sen då, alltså all den här dopaminen som de får knarkade från sån tidig ålder med liksom att allting måste bedömas. Allting ska ha en like eller en visning. Ingenting du gör i ditt liv går liksom...
Om inte mamma och pappa filmar, har det ens hänt?
Exakt, lite så. Och hur man då blir en person most likely som kommer vara bara jag hela tiden. Och så ska man ha en relation med någon sen.
Att det kommer bli en utmaning.
Man är så van att få total uppmärksamhet och dessutom genom en filmkamera. Det är inte bara att man är självupptagen.
Och det är klart att det är skitsvårt när mamma och pappa har börjat vlogga. Det börjar komma jättemånga följare. Man måste skapa mer och mer innehåll. Och barnen är ju huvudpersonerna. Det är klart att mamman och pappan hade inte fått så här mycket följare om inte det hade varit gulliga brittiska ungar som gjorde galna grejer och en liten... tydlig tjej där liksom. Så att de måste ju komma med liksom så här roliga saker som barnen gör. Fotbollsträningar, liksom badhus, go-kart, första tårtan. Allt ska liksom in i den här liksom filmproduktionen.
Ja, men för det blir ju nog, du var inne på det Jakob tror jag, att det blir ju det är ett regisserat liv.
Ja.
Ja, det är väldigt lite äkthet kvar. För äkthet är ju väldigt sällan spännande. Alltså om man säger, som du sa, att ens egna familjeliv är väldigt sällan jättespännande. Jag har svårt att se att någon ska sitta och titta på mig när jag sitter och värmer en sån djupfryst lasagne.
Och sen
bråkar jag med min fru för att hon tycker jag är en självupptagen narcissist. Och sen går vi i parterapi och så säger terapeuten att nej, din fru har rätt.
Ta ner kameran med sig.
Ja, nej, det är svårt att jag sitter där. Det kanske skulle vara bra om jag tar med mig selfie-sticken.
Vad menar du med att jag är självupptagen?
Förlåt, terapeuten, om du bara kan upprepa det där in i min selfie-stick.
Vi går live här. Nej, men det kommer kanske bli lite som de här Pippi och Tommy och Annika, de här liksom barnskådespelarna som sa att hela mitt liv var bara att jag blev Pippi och jag blev känd för snabbt. Det kommer vara framtida YouTube-barn liksom, så här, Swedish Family-barnen talar ut. Jag förstod inte att pappa alltid, jag visste inte vad jag gav mig in på. Eller det vet de ju såklart inte. För nej, det är föräldrarna som väljer det här. Jag filmade ju också mina barn när de hoppade i poolen. Men jag bad ju inte Gustav hoppa om. För att jag inte fick med liksom, utan nu var det så, ja, det blir ju kul. Och det är ju ofta barn i bild gör ju att, oj, den där drog iväg.
Ja, jag vet.
Den där var ju ganska bra när Linnea liksom gjorde, Linnea, alltså det är ju lätt att vilja i den här liksom like-längtande samtiden att samla på sina följare på det sättet.
Hade inte du ett skämt, Mårten, på det? Att du pappas lilla like-raket.
Jo, just det, precis. Det är ju bara därför jag skaffade Tristan. Jag måste ha fler likes. Pappas lilla like-raket. Nej, men det var ju ett skämt som jag tror handlade om lite grann om Kalle Schulman faktiskt. För att jag, när de gjorde, la ut hon Penny, deras dotter, så enormt mycket. Att det började fundera på så här. Tänk om jag nu får barn en vacker dag. Hur kommer jag? Och det var nog så långt ifrån. Men samtidigt så lägger jag ju upp mycket fler bilder på min son än vad jag hade trott jag skulle göra. Och små filmer.
Och visst är det lite härligt när det börjar trilla in likes, va? Jag tänkte bara lite snabbt avslutningsvis prata om äkthet, alltså hur viktigt det är. Vi är ju alla tre ståuppkomiker, vi jobbar ju väldigt mycket med den här föreställningen, att det som vi säger på scen händer där och då, här och nu. Vi har ju visserligen ett manus väldigt ofta, men illusionen är ju det vi säljer. Vi säljer illusionen av att ni är med om något unikt, det som händer här och nu.
Det är bara ikväll man är med om det som händer.
Ja, och det här har slagit mig vid några tillfällen den senaste veckan när jag har försökt hänga med i det som har hänt då i undergångsvärlden. Bland annat det här klippet har ju blivit väldigt hyllat från Oscarsgalan, Lady Gaga och Bradley Cooper. Det har ni säkert sett när de sitter där då. De sitter där och myser. De sitter ju nästan på varandra och ser väldigt förälskade ut.
Verkligen.
Och Bradley lutar ju då nästan sin panna här mot Lady Gagas panna. Och man känner, herregud, det här är två människor som verkligen älskar varandra. Men det är såklart en enda stor illusion. Bradley Coopers fru satt ju i publiken och Lady Gaga sagt sen att vi visar ju bara det vi vill visa. Men det är väldigt trovärdigt, det är väldigt äkta. Man känner såhär, gud, det här var verkligen ett genuint framträdande.
Många drogs med.
Jag är ju ett stort wrestlingfan.
Apropå äkta.
Ja, jobbar också väldigt mycket med illusionen av att alla där vet ju om, alla i publiken vet om att det här är ju då förutbestämt hur det ska gå i matcherna. Men vi talar ju inte om det, alltså vi skriver inte folk på näsan mer. Vi har ju ändå någon slags liten illusion om, och vi vill försöka framförallt sälja att det som händer, vi vet om att det där är fake, men det här är riktigt. Alltså att hela tiden så försöker man lura in folk. Precis som man lurar in folk i en film, att det här är äkta. En av wrestlingbranschens största stjärnor, Roman Reigns, han fick leukemi i höstas. Han kom tillbaka förra måndagen och han är ju usel på det här då. Alltså han fick massa jubel nu för han kom tillbaka och besegrat cancern.
Det är fint.
Ja, det är fint. Men bara någon timme senare så började jag störa mig på honom igen. För han är väldigt dålig på den här illusionen. Jag kan bara spela upp ett snabbt klipp med honom här. Han står och håller ett tal, en så kallad promo i ringen, och då säger han så här.
I'm ad-libbing a little bit here, but I used to say this.
I'm ad-libbing a little bit. Alltså nu improviserar jag lite här. Nu går jag lite utanför manus här. Nu gör jag inte det som de har sagt åt mig att göra. Vilken jävla sopa.
Han sabbar illusionen.
Det är som att stå i en film och säga så här: ja, nu säger jag, det här står inte i manus igen. Alltså det är så jävla dåligt. Och det här slog mig även när jag ser Melodifestivalen i år. Fy fan vad de har repeterat sönder det där programmet. Det är så enormt inrepeterat.
Och det är synd att man inte litar på programledarna.
Allt som händer är så sönderrepeterat. Vi kan bara, här är då Kodjo och Sardon Fine från förra helgen.
Tack Nano, herregud. Alltså vilken spännande kväll. Nej, men på riktigt, jag kommer behöva sova typ 2 dagar för att återhämta mig från det.
Ja, alltså minst, och då har vi bara kommit halvvägs. Och om ni där hemma undrar varför vi hade samma startnummer, alltså 1 och 2, som i förra duellen, så kan jag berätta för er att ni hittills har tittat på programmet utan ljud. Och det är jättesynd, för att det här är ett musikprogram. Och ja, helt ärligt, det kommer vara så här hela kvällen, samma startnummer. Kodjo tycker jag är rolig fast jag inte är komiker.
Precis, samma start.
Ja, här gör då Kodjo ett skratt som då ska verka som att han tappar tråden. Men det här har han ju givetvis gjort varenda jävla repetition. Och så här är det med allt. Man kan även se det när de ska påa låtarna. Det här är ju inte programledarnas fel. De gör ett bra jobb. Det är SVT och Björkman eller vem det nu är som styr det här. Ja, men jag vet inte vem jag ska skylla på, men jag blir vansinnig när man ser att de står 2 programledare och så säger den ena någonting in i kameran och då står den andra och gör liksom så här handgester för att förstärka det som den andra programledaren gör. Alltså, om det hade varit live så hade den inte kunnat veta vart den programledaren var på väg. Men nu är det som, har de gjort det så många gånger så att det är som 2 robotar som står där. Den ena säger något, den andra viftar då. Jag tycker det är så jävla sorgligt att man inte litar på programledarna. Alltså de skulle
kunna... Ja, men verkligen.
Och det här tar bort hela nöjet för mig. Alltså. Jag blev vansinnig. När jag
satt det finns ju folk som har satt det där i någon slags system också. Jag minns från någon gammal teater, för sen jag var inte på den själv, men jag har hört om den, där de spelade typ så här Spanska flugan eller något liknande. Någon sån här farsartad teater med Ulf Brumberg för övrigt. Och vid något tillfälle där så spricker han liksom, så att han är så här, kommer av så bara och liksom så där. Och då dog ju publiken. De tyckte det var så otroligt roligt. Och så var det någon som hade sett den där igen då, och då kom det igen. Så de har alltså använt, du vet, det har förmodligen hänt en gång att han kom av sig, och så har man då bestämt sig för att det här gör vi.
Kapitaliserar vi på
inom citationstecken improvisationen då.
Ja. Ja, men om man gör det bra så tycker jag det är fint, så länge man köper, men det är ingen som köper att någonting som händer i den jävla mellostudien är på riktigt.
Men du tror inte heller att David Brottas prank av Alexander Bard i Talang, du tror inte det är helt spontant?
Jag börjar misstänka att det är uppgjort innan.
Nej, men fy, då kan inte jag se det där programmet.
Nej, och det var till och med så då i förra lördagen när Kodjo då gjorde någon hyllning till sin mamma, såg ni det?
Ja, men det var ju fint. Eller klarar du inte ens det?
Alltså, ja, jo, så här.
Jag hoppas att inte hon satt med på genrepet.
Nej. Hon började gråta och gjorde... Nej, jag tror att Kodjos mamma var fantastisk.
Ja.
Jag tyckte hon var det
hon
enda. Hon var det enda ta mig fan som var äkta i den där showen. Ja. Och då inkluderar artisterna, programledarna och Christer Björkman och publiken. Den enda äkta personen på den här jävla Mello, det var Kodjos mamma. Hon var fantastisk. Hon räddade den där sändningen. För att jag tror inte att hon hade förberett sig
nej,
på det.
Nej, det hade
där.
Inte gått.
Nej. Men det var nästan så att jag satt och störde mig lite ändå. För jag tänkte att har den där mamma suttit då lurar hon mig nu. Mamman.
Då åker jag hem till
familjen Akolor.
Ja.
Och ställer dem till svars.
Men ska till Vallentuna.
Men det är ju final imorgon, jag vet inte riktigt. John Lundvik kommer ju vinna såklart. Det vill man
förstår du den spontana känslan och inte ens det får vi ha.
Men allt är ju liksom, det känns som att vi är ju där nu. Det är inte bara Melodifestivalen. Nej. Som känns som att allting är oäkta, eller det är YouTube-familjer där man
Instagram.
Gör regisserad verklighet och så vidare och så vidare. Det är därför jag verkligen älskar mina vänner så mycket, för jag har verkligen äkta vänner. Jag tänkte på det när jag träffade Dylan Moran häromdagen då, som jag ändå lärt känna via turnéer vi har gjort tidigare år. Hur otroligt ödmjuk han är, hur mycket frågor han ställer, hur nyfiken han var på liksom vad som hände i mitt och vårt liv och min kompis. Och verkligen en person som tittar i ögonen. Och det slog mig då att säga hur otroligt mycket jag tycker om honom, just för att han är något som absolut inte ens existerar knappt längre.
Nej, det är fint.
Bara en genuint äkta människa.
Ja, det är ju fint. Sådana har jag, vet inte om jag har träffat någon gång, men det låter härligt. Ja. När du
beskriver. Nej, men det är väl också det som jag känner någonstans börjar bli så oerhört... Nu pratar vi om Melodifestivalen och en YouTube-familj.
Mm.
Och när bägge är superregisserade, hela idén var väl med YouTube och podcast och sociala medier att slippa det här putsade... regisserade, manusbundna, utan att säga, okej, här är bara på riktigt, här är folk som gör saker på riktigt.
Mm.
Men nu har det smugit in, nu får inte ens den världen vara på riktigt.
Nej, men det gör mig så jäkla förbannad också, just i och med att vi till exempel sitter ju här varenda fredagkväll i vår tv-studio live och sänder.
Ja.
Och då gör det mig så förbannad när folk håller på att fejka på det.
Jag blir skogstokig. Ja, man ska åka hit på fredagkvällar.
Nej,
då kan man lika gärna banda på tisdagar.
Och sen så sätter man någon producent på att klippa ihop det.
Nej, men, ja, exakt.
Nej, så gör vi inte i Freak Show. Ja, en annan snabb anteckning bara från Mello, det är att Christer Björkman, han bryr sig ju inte om att det är skit som pågår. Alltså han är ju lika, nej men han är ju lika,
han är
pepp. Han är mer pepp än någonsin. Han dyker upp i någon slags generalsuniform. Och då han har även tvingat programledaren att sälja in hans liksom programpunkter som att det är the second coming of Christ. De sa under hela tiden, och sen, mina damer och herrar, kommer Christer Björkman dyka upp. Och han kommer att utannonsera startordningen för finalen. Som att någon i Nyköping ens har en tv. Det har de ju inte. De kommer inte se finalen. Och de säljer väldigt länge, och sen i slutet av avsnittet så dyker han upp då. Och,
får vi reda på startordningen?
Lite grann, han portionerar ut det. Det är då 4 tomma hål för de här andra chansen-människorna. Så att det är liksom, mystiken lever in i det sista. Vi kan bara
det
höra.
Är 4 lördagar till med bara startordning.
Jag kommer bänkas.
Han bara ja, åker runt i
3 miljoner tittare som var nummer 1. Ja, det blir en dragning sen.
Ja, men det är såna här dragningar UEFA in vilka VM-grupper det ska bli.
Ja, men det är det han försöker sälja in här. Vi kan bara lyssna hur det lät när Björkman till slut visar sig på scenen.
Christer Björkman. Generalen represents. Christer.
Ja.
Kan du visa oss hur startfältet för finalen kommer att se ut nu?
Absolut. Och kollar vi på vägen bakom oss så ser vi att det här är så långt som vi har kommit hittills. Men vi har...
De är alltså inte klara än, det ska vi vara tydliga med. Det går inte bara att gå ut med allt på en gång. Då får svenska folket en chock.
Ja, nej. Portionera ut.
Portionera ut det härligheten.
Men vi har ju 4 luckor kvar att fylla.
Åh, det här är så spännande. Ja,
och... Alla måste också spela med i den här charaden som Christer Björkman har tvingat folk att göra. Så att alla måste liksom agera sen när han berättar om den starten, så måste alla agera då som Sarah Dawn-Finer gör här.
Åh, det här är så spännande.
Jag tror hon på genrepet sa, åh vad spännande. Nej, stopp, bryt. Du måste säga, åh vad spännande.
Så spännande. Ja, och det är alltså det som vi ska göra nu. Men då måste jag fråga, hur har ni tänkt här kring ordningen?
Vi kan inte bara ge dem den jävla startordningen. Vi måste även gå igenom. Hur har du tänkt, generalen? Finns det en plan här över ditt maktövertagande?
En masterplan.
Nej, alltså, man försöker ju bygga ett så spännande och roligt program som möjligt. Alltså. Som liksom förändra sig med låtarnas karaktär och färger och form och språk och män och kvinnor. Ja, men vi gör så fantastiskt roligt omväxlande vi kan.
Pratar han fortfarande?
Ja. Och sen då, efter varje andra chansen bidrag var klart för finalen, så klippte man direkt till Christer Björkman på scen som då stoppar in de här i de här olika tomma hålen, och så kommer han med lite info som ingen människa någonsin vill höra förutom då Christer Björkman och hans fans.
Nummer 6 är ett väldigt spännande startnummer.
Ja.
Både Måns Zelmerlöw och Loreen hade det.
Oj!
Publiken älskar det.
Och även Sarah Dawn-Finer. Oj, Christer. Oj. Nu är det final imorgon, hoppas det blir bra. Men det kommer i alla fall vara sönderregisserat. Det kan man ju vara säker på.
Det vore konstigt annars.
Och alla måste leva den här illusionen av att Christer Björkmans värld är den enda riktiga. Så är det. Det är det vi har på SVT nu. Det är och hån mot muslimer. Vilket jag ställer mig emot. Eller för, jag vet inte riktigt vem...
Ja, vi är neutrala.
Vi är helt
som
neutrala.
SVT.
Ja, som SVT. Det är bra. Tack för att du kom, Mårten. Var hittar man biljetter till din 20-årsshow?
Det hittar man på rockcomedyclub.se eller min egen hemsida, martinandersson.se.
När är det premiär? Då är det säkert
det är sagt. Stockholm 15 mars. Sen är det Hudiksvall 6 april. Och sen så är det 2 datum tillagda till det är Norrköping 10 maj och 3 maj Göteborg.
Kul. Gå och kolla på det.
Fan vad kul.
Tack för att du kom, Mårten.
Det var superroligt.
Jag kan berätta Pop House Comedy. Jag kör på en klubb på... Det är ABBA-museets restaurang som har stand-up. Och tydligen så ska ABBA återförenas just den kvällen jag är där. Och var som ett intro...
Är de opening act i det?
Ja, Björn, Benny, Agneta, Annefrid. Kör 3 låtar, sa jag. Det räcker. Sen kliver jag på och tar över.
Så och sen avslutar Gris Nils.
Ja, jag är opening, de är ju open act till mig som är opening act till Gris. Nej, Victor Klemming och jag kör där.
Ja, vad kul.
Pophouse Comedy.
Jag är på Raw Comedy Club imorgon 9 mars, men det är utsålt. Då kan man se mig i Uppsala den 13 mars, onsdag på Katalin. Biljetter finns väl på oslipat.com eller något liknande. Sen
säkert.
Sen är jag ute på min soloturné som har premiär i september. Det finns ungefär 100 biljetter kvar till Stockholmsgigget och kanske 200 kvar till Göteborg. Så där får man gärna gå in på messiahallberg.se och köpa biljetter till det.
Sen ska vi tillsammans på kryssning igen ju, du.
Just
och jag.
Det.
Det måste vi faktiskt säga. Raw Comedy Cruise, 22 mars. Du, jag, Marcus Berggren och jag, Johanna Nordström och massa roliga människor.
Då måste ju Messiah göra en Peter Wahlbeck.
Vad innebär det?
Bli avslängd i Mariehamn.
På grund av fylla.
Ja, det var ju det. Alla lämnade Åbo utom Peter Wahlbeck som var kvar på land. Vad är ni? Hallå? Kom tillbaka!
Vänd båten!
Jag är kvar ju!
Ja. Jag ska försöka hålla mig från det. Men ja, gå in och köp biljetter till det också. Raw Comedy Cruise 22 mars. Så kan man se mig vingla om kull på akterdäck.
Fan vad härligt.
Ja, härligt. Det här var ännu ett avsnitt. Sportlovet är över. Nu börjar vi sikta mot påsklovet. Jag ser fram emot en lång ledighet efter den här veckan. Det var tufft, men det var kul. Tack för att du kom, Mårten.
Tack, Mårten.
Nu ska du till bilen och sända live, va?
La Mårten!
Selfie stick, tack.